dörr på den sida av byggnaden där han stod. Så snart som de kommit in i rummet kikade han åt andra hållet. Då han gjorde det öppnades dörren mitt emot honom och en kypare kom ut med resterna av någons frukost på en bricka, och bakom honom såg han en hastig skymt av en kvinna med blont hår som satt i sängen och läste en tidning. Utan att tveka korsade han korridoren, och just som kyparen skulle stänga dörren till det rum han just lämnat var mannen framme hos honom. "Vad kan jag stå till tjänst med, sir?" frågade kyparen. "Var vänlig och kom upp med 2 pocherade ägg, lite kaffe, bröd, smör och marmelad." "Det ska bli, sir." Mannen steg in i rummet, och då kyparen tyst stängde dörren bakom honom fann han sig blickande in i 2 stora och mycket skrämda ögon. Octavia Burke hade suttit och tänkt att om hon åt upp allting på sin frukostbricka skulle hon kanske inte bli så hungrig senare på dagen och därför klara sig utan lunch. Då det sedan gick upp för henne att hon inte hade någon aning om var hon skulle befinna sig då, började hon darra och undrade förtvivlat vad hon skulle ta sig till. Det kändes som om det var 100 år sedan hon lämnade England, och ändå var det inte mer än en dryg vecka sedan Tony hade kommit in i hennes sovrum och väckt henne. Hon sov djupt, utmattad av att ha sett efter sin far, förutom att ha försökt hålla någorlunda rent i huset och laga mat åt Tony som hade anlänt från London samma kväll. Han hade varit på dåligt humör, vilket inte var särskilt förvånande med tanke på omständigheterna. Hon hade gjort sitt bästa för att laga till en smaklig måltid åt honom, och turligt nog hade hon hittat en bortglömd butelj rödvin i källaren. Han hade pratat, men Octavia hade nästan varit för trött för att orka höra på, och när måltiden var över och hon samlade ihop tallrikarna för att bära ut dem i köket hade han sagt: "Jag har en hel del att tala med dig om, men jag ser hur trött du är. Gå och lägg dig." "Men pappa," mumlade hon. "Jag sover i hans rum i natt," hade Tony svarat. "Om han vaknar, vilket inte är särskilt troligt, går jag och hämtar dig." "Lovar du det? Han har inte rört sig på hela dagen. Men när doktorn var här sa han att han trodde det fanns en chans att han skulle återfå medvetandet." Hon förstod av sin brors ansiktsuttryck att han hoppades att det inte skulle ske, så hon sa hastigt: "Jag är verkligen trött. Efter det du berättade för mig vågade jag inte anställa någon mer än gamla Mrs. Coles för att hjälpa till i huset." Hon tänkte för sig själv att Mrs. Coles just inte var till någon hjälp alls, men hon var billigare än någon annan i byn och väntade sig inte lika många koppar te och saker att äta som de andra kvinnorna gjorde. Innan Tony reste till London hade han skrämt upp henne över deras ekonomiska ställning, och hon var säker på att han hade ännu sämre nyheter att komma med nu. Men han var tydligen beredd att låta det vänta till imorgon när hon var utvilad, och det var hon tacksam för. Hennes huvud kändes faktiskt som om det var fullt med bomull, och hennes hjärna kunde helt enkelt inte smälta den enorma summa pengar hennes far var skyldig. Den måste betalas någon gång, det förstod hon mycket väl. Men samtidigt skrek hela hennes kropp: "Inte nu! Inte nu!" Hennes bror såg på hennes bleka, trötta ansikte och la armen om hennes axlar. "Du har varit en klippa, Octavia, och ingen kunde ha gjort mer än du," sa han tillgivet. "Gå och lägg dig, så sparar vi de obehagliga samtalsämnena till imorgon." "Tack, min vän," svarade Octavia. "Jag är faktiskt så trött att jag nästan står och sover." Hon hade gått upp till sitt rum som låg in till hennes fars, och hon hade tittat in till honom. Kvällssolen höll på att gå ner bakom ekarna i parken och kastade ett gyllene sken in i den stora sängkammaren där släktens överhuvud hade sovit i många generationer. Den fjärde Lord Birkenhall.